Det här är en podd från Svenska Yle.
Han har sår efter att ha pryglats. De torkande såren kliar helvetiskt. Eftersom han är fängslad kommer han inte åt att skrapa sig. Ohyra bosätter sig i såren. Hans kropp är täckt av bölder. Enligt vissa uppgifter finns det maskar i bölderna.
Du lyssnar på den finlandssvenska krimpodden om Finlands värsta seriemördare. En berättelse i 4 delar om 12 brutala brott och ett fruktansvärt straff. Berättelsen baserar sig i huvudsak på Johan Adamssons egna vittnesmål. Sista delen, värre än döden.
Den 24 januari 1853 är det fest på kyrkbacken i Heinola. Trots det kalla vintervädret strömmade folk till kyrkbacken från när och fjärran i tusental för att se Murha Jussi befrias från sitt huvud. Det är marknadsstämning. Köpmännen säljer brännvin och för den yngre publiken en dryck som kallas blodsött. En vämjelig, ångande dryck smaksatt med sirap. I centrum för händelserna står en chavott klädd i rött tyg. Kring chavotten bildar bönderna en spetsgård och kosacker rider runt på festplatsen för att hålla ordning på folket och också för att förhindra ett eventuellt flyktförsök eller en lynchning. Här är så mycket folk att människor klättrar upp i träden för att se bättre. På chavotten står en bödel klädd i rött. Eftersom ingen avrättats i Finland på ett kvart sekel finns det inga regelrätta bödlar kvar. Yrke har gått i graven. Men man har anställt snickaren Kalle Granholm för jobbet. Granholm är en novis, men det ryktas om att han har tränat genom att hugga huvuden av kalvar. Festens huvudperson, Johan Adamsson, har vid jultider för en månad sedan delgivits kejsarens beslut i fängelse i Sankt Mikkel, dit han flyttats efter rättegångarna. Johans nådeansökan har avslagits. Johan ska halshuggas den 24 januari. Kaplanerna Anders Sevén och Viktor Pesonius kommer för att ge honom själavård. Men Johan har glömt de tidigare lyriska meningarna i sin nådeansökan till Nikolaj och ber dem dra åt helvete med sin satans absolution. Klockan 9 ringer kyrkklockorna och sorlet på kyrkbacken tystnar. Festföremålet, som är slaget i tunga bojor, leds fram till chavotten. Till publikens förargelse är han lugn som en filbunke. Länsmannen läser med hög stämma upp dödsdomen och Johan Adamssons långa lista på förbrytelser. Före huvudnumret håller ännu församlingens präst en förmanande predikan om att ångra sina synder och be om förlåtelse. Blickarna vänds nu mot huvudpersonen. Man väntar på en sista önskan. Vilka ord blir Johan Adamssons sista? De äldre i publiken som varit med om avrättningar tidigare väntar på den sedvanliga bönen om Guds förlåtelse. Johan säger ingenting. Och ingenting i hans minspel skvallrar om ånger eller rädsla. Publiken är besviken. Till och med prästen känner sig förorättad och klagar. Mina dyrbara ord, gick till spillo. Johan befrias från sina kedjor och får en vit bindel för ögonen. Utan motstånd böjer han sig ner och lägger sin hals och högra hand på stupstocken. Böden stiger fram och höjer yxan. Publiken står andlös. Då stiger kronofogden fram och ropar: "Hugg inte ännu!" Bödeln stelnar till. Kronofogden öppnar ett förseglat brev och läser högt upp kejsaren Nikolaj den förstas nya dom. Benådas inte, men avrättas inte heller. Ett starkt, missnöjt, men också rådvilt brummande går genom församlingen. Vad i helvete? De flesta, inklusive Johan, har lurats av kejsaren. Nikolaj har uttryckligen krävt att ingen, i all synnerhet inte Johan Adamsson, ska få veta att det är en skenavrättning. Den groteska uppvisningen ska tjäna androm till skräck och varnagel. Det vill säga fungera som ett varnande exempel, skrämma skiten ur folk och framförallt den dömda. Johan ska få lida. Folket, som inte förstår kejsarens besynnerliga dom, utgår från att det trots allt är en benådning. Och den domen faller inte väl ut i församlingen, som till stora delar består av människor som drabbats av Johan Adamssons skräckdåd. Bönderna som står vakt kring schavotten och kosackerna i folkmassan är på sin vakt och förbereder sig för ett lynchningsförsök. Men med ett missnöjt muller börjar folket söka sig bort från kyrkbacken. Hur reagerar Johan? Enligt rykten ska han ha slängt ur sig glirningen: "Inte dödar kejsaren sin pojke." Enligt en annan folksägen skulle han ha sagt: "Jag visste nog det. Kejsarens dotter besökte ju mig i natt och berättade." Det finns förstås inga belägg för de här sägnerna, men sannolikt räknar Johan med att skickas till Sibirien. Men helt opåverkad är han säkert inte över att ha haft en bödel med höjd yxa bakom sig. Enligt vittnen lyckades han inte på egna ben komma upp från stupstocken. Han måste lyftas upp och på darrande ben ledas ner från schavotten. Det är inte första gången en rysk tsar beordrar en skenavrättning. Tvärtom var det en ganska populär tortyrmetod i Ryssland på 1800-talet. Det kändaste exemplet är Fjodor Dostojevskis skenavrättning, samma år som Johan begår sina brott, 1849. Dostojevskij ställs inför en exekutionspatrull, men benådas i sista ögonblicket. Skillnaden mellan Dostojevskijs och Adamssons skenavrättningar är att Adamssons skett inför publik. Nikolaj anar säkert att folket kommer att knorra över att ha blivit snuvad på en avrättning, så han vill visa att han är en folkets man och bjuder som kompensation den förstämda publiken i Heinola på lite underhållning. Johan Adamsson pryglas 2 dagar i rad med 40 piskrapp. Före pryglande står han båda dagarna fjättrad i en halsboja vid skampålen i 2 timmar. Ovanför hans huvud finns en tavla där alla Johan Adamssons brott är uppräknade. Dostojevskij skickas efter sin skenavrättning till ett straffläger i Sibirien. Det är ett straff som Johan gärna hade tagit om han vetat vad som låg framför honom. För kejsaren är inte färdig med Johan ännu. Han vill ge Johan ett straff som är värre än döden. Fängelse på Sveaborg är en dyster plats. Där trängs närmare 500 fångar i primitiva förhållanden. Alla behov uträttas på ett och samma ställe. Stanken är ofattbar. Åtminstone om man får tro Zacharias Topelius, som en julafton i slutet av 1840-talet gör ett besök i fängelse. Ett besök som senare blir novellen Julen i kedjor.
De mörka murarna mottog oss, gäster från livet, med gravens lugn. Här en skyltvakt, där en matt oljelykta, skuggor av grå chineller, mörka fönster, ett os av stekt lök, inte ett tecken till glad högtid. Vi möttes av en varm luft, vedrad för tillfälle och dock obeskrivlig. Emedan de flesta buro handklovar och några av de farligaste ännu där till fotbojor uppstod vid varje rörelse ett dövande rassel av kedjor. Fångarna hade fått bada. Några hade rakat sig. Desto mer förhöjdes blekheten i dessa än slappa, än förvildade, än sorgset resignerade ansikten av den rutiga fångdräkten.
När Topelius återvänder hem är han rejält omskakad. Nu har han mött den andra världen. Johan Adamssons värld, det andra Finland. Nu har deras världar kolliderat.
Jag återvände, förföljd av kedjornas rassel, till det festsmyckade Helsingfors. Oh, dessa kedjor. Dessa kedjor. Jag hamnade i en lycklig familj med många barn. Granen var tänd, klapparna inburos, tindrande små stjärnögon lyste av fröjd. Överraskningar, skämt och högljudda glädjerop mötte mig, vart jag än såg. Och ändock såg jag dessa bleka gestalter i den rutiga fångdräkten. Ändock hörde jag mitt i glädjeropen kedjornas rassel. Lycklige, du som vill fira en ostörd julfröjd, gå ej förut till fängelsets mörker. Eller hellre, du som känner den sanna lyckan, du som vill dela din fröjd med lidande likar, gå du dit, gå just dit, där eländet är störst och kedjorna rasslar kring kropp och själ. Men gå ej som jag, en åskådare blott. Gå med huggsvalelse, gå med vederkvickande tröst. Och när du vänder tillbaka till barnen kring julgranen, då rasslar där ingen kedja mer.
Johan skickas till Sveaborg, men han får en privat cell. Han hade säkert hellre levt bland de andra i misären, men för Nikolaj den första är ett vanligt fängelse, hur vidrigt det än må vara, en för lätt dom. På kejsarens order ställs det på Sveaborg i ordningen cell som inte är större än en skrubb. Johan sitter fastkedjad i vristar, handleder och möjligen också halsen. Kedjorna är kopplade till en ring som löper längs en järnstång som finns mellan två väggar i övre delen av cellen. Dörren är igenmurad. I taket finns en glugg genom vilken mat firas ner och avföring hissas upp. Enligt vissa källor består födan av enbart mjölk och vete, men det är en spekulation. Säkert är att födan är knapp och föga näringsrik. Johan lever i hunger. I cellen finns det knappt rum att röra sig. Johan kan röra sig lite i sidled i ringen som löper genom järnstången. Men han har ingen möjlighet att sträcka på sig. eller lägga sig. Till straffet hör också att Johan inte kommer åt att skrapa sig. Han har sår efter pryglingen. De torkande såren och ohyron som lever i såren kliar helvetiskt. Löss bosätter sig i såren. Johans kropp är full av bölder. Enligt vissa uppgifter finns det maskar i bölderna. Det är också osannolikt att Johan får tvätta sig.
Ilman muuta kidutusmielessä hänet siihen kahlehdittiin, koska pakenemiseen ja estämiseen olisi riittänyt vähempikin.
I cellen finns också ett gallerförsett fönster. Det är inte där för att Johan ska ha utsikt över havet. Det är där för att folk ska komma och glo på honom.
Ikkuna oli tarkoituksella, ei siksi, että Juhanin näkisi ulos, vaan siitä syystä, että hänet nähtäisi ulkoa käsi, niin kuin sirkuseläin. Helsinkiläiset kävivät häntä töllistelemässä.
Monstre i buren blir ett populärt utflyktsmål för helsingforsarna. På kejsarens order flanerar soldater och civila förbi cellen och tittar in genom det lilla fönstret. Nikolaj vill statuera exempel. Ge en varning. Kom och se hur det går när man bryter mot kejsarens lag. Sveaborg är på 1800-talet en av de tätast bebodda orterna i Finland. Och Johans cell finns på en offentlig plats. Jämfört med vår tid är det som att ställa ut en människa i en glasbur på järnvägstorget, konstaterar Teemu Keskisarja. Till dem som tar sig till Sveaborg hör Zacharias Topelius. Han tittar med vämjelse in på den bleka gestalten i buren och skakar på huvudet. Senare skriver han:
Johan Adamsson benådades på rättsplatsen för att leva resten av sitt liv levande inmurad i en fördjupning, flerfalt värre än en grav. Detta livet är icke det högsta goda. En mördare har rättighet att giva sitt liv till skuldoffer. Jag har sett Johan Adamsson levande inmurad i Sveaborg. Och detta kallades benådning. Vilken nåd! Ja, Gud hjälpe oss. Rövare är vi alla.
Topelius är starkt emot tortyr, vilket Johans straff är i hans ögon. Men han är lika starkt för dödsstraffet, så länge avrättningen inte är publik utan sker på polisens bakgård. Orsaken till det här är att han ser avrättningen som förbrytarens rättighet. Det är den förhärdade brottslingens sista möjlighet att ge sitt liv som försoning för det liv han tagit. Samtidigt skulle avrättningar också vara avskräckande och leda till färre brott. Utan dödsstraff tilltar brotten. Så här skriver Zacharias Topelius i Helsingfors tidningar i mars 1860 om den då aktuella seriemördaren Karl Granroth, Pirille Karl. Topelius är irriterad över att Granroth skickas till Sibirien istället för att halshuggas.
Är det verkligen så otänkbart att till exempel Karl Granroths broder och första hustru samt de olyckliga barnen ännu skulle andas om denne samvetslöse skrymtare skådar framför sig en dom efter bokstaven? Nåd för offren, icke för bödlarna.
Men i samma artikel ser Topelius faktiskt ett alternativ till dödsstraffet. Det alternativet är ett utopiskt samhälle som lyckats i livet genomföra den kristliga kärlekens högsta grundsatser. Kanske Topelius tänkte att ett sånt samhälle inte skulle skapa monster som Johan Adamsson. Topelius tyckte helt säkert att Johan Adamsson förtjänade strängaste möjliga straffet. Men han tyckte inte nödvändigtvis att Johan var skyldig till att han blev den han blev. Topelius anser att man inte föds till brottsling, utan att det är samhället som formar en. Det är en radikal och väldigt obekväm syn i ett samhälle som ännu lever enligt missgärningsbalken från år 1734, där brott ses som individens kränkning av Guds och monarkens ordning.
Var till tjänar det att bortrensa ogräsets brodd och kvarlämna dess rötter?
Det samhälle som formar oss är Topelius väldigt kritisk mot. I sina socialreportage i Helsingfors tidningar skriver han att samhället tvingar de fattiga att leva i människovidriga förhållanden. Och det är de här förhållandena som föder underklassens brott. För att förhindra brott måste vi komma åt rötterna.
Vilhelminas ansikte har vidgats, ögonen är fulla av blod. 15-åriga Johans skalle har splittrats. Största delen av hjärnan saknas. Eva Margareta Booms döda kropp hittad i en pöl av blod. Hennes ansikte är mörkblått och blodigt.
Johan Adamsson härdar ut förvånansvärt länge i de omänskliga förhållandena. Han försmäktar 2 vintrar, över 1,5 år. För en levande begravd är det en lång tid att vänta på döden. Han dör den 21 augusti 1854. Han är 26 år gammal. Händelsen noteras med några få rader i tidningarna som just nu är mer upptagna att skriva om Krimkriget som också fördes här i hemknutarna och närmar sig Helsingfors. Dödsorsaken antecknades inte. I fängelsets böcker står det bara ett ord. Död. Fästningsläkaren noterar de svåra sårnaderna som fjättrarna hade lämnat. Därtill vet folktraditionen berätta att bölderna som täckte hans kropp sprack och en armé av maskar krälade fram. Dylika försoningsberättelser hittar man till exempel i Bibeln. En simpel död räcker inte som straff. Johans kropp förs till kejserliga Alexanders universitet i Helsingfors, där studerande får karva i den som övning för kirurgiska ingrepp. När man karvat färdigt för man skelettet till anatomiska institutet. Professor Fredrik V. McLean undersöker Johans skalle och konstaterar att skallen är osymmetriskt sned. Antagligen efter att en häst sparkat Johan i huvudet. Det är enligt McLean orsaken till en psykisk störning och Johans lömska läggning. Och här har vi ju en bekväm förklaring som inte skuldbelägger någon, utom kanske hästen. Johan blev mördare på grund av en fysisk defekt. Aivot hänellä oli kummallisemmat kuin tavallisilla ihmisillä, som folktraditionen kunde bekräfta. På anatomiska institutet ställs Johans skelett ut till allmänt påseende. Där ligger det fram till 1910-talet. Någon begravning ordnas det aldrig och vart benen försvann vet man inte. Men sannolikt ligger Johan Adamsson i rättsmedicinska institutets källare som en del av en stor samling skelett som tillhört kriminella och andra avvikande personer. Efter sin död lever Johan Adamsson ännu en tid kvar som fågelskrämma. Ända in på 1900-talet använde man honom, åtminstone i hans hemtrakter, för att skrämma barnen. Om du inte är snäll nu, så kommer skarprättaren och tar dig. Eller, ni är en av riktiga skarprättare. Sen försvinner han medan mer karismatiska mördare som knivjunkarna Isotalo och Rannanjärvi dyker upp och tar över folkloren. Det finns mördande personligheter som har mer försonande drag att ta till. De som för en kamp mellan gott och ont i sin livshistoria. I Johans historia finns ingen försoning. Ingen kamp mellan gott och ont. Och uppenbarligen inga tilldragande, sympatiska drag i hans personlighet. Man klarar inte av en sån människa i längden.
Oli sosiopaatin ja psykopaatin piirteitä. Hän oli jäätävän tunnekylmä mies yli 20-vuotiaana silloin, kun hän murhansa teki. Mutta mistä nämä johtuvat? Hänellä oli erittäin viheliäinen lapsuus kehen tahansa nykyajan kansainvälisen sarjamurhaajan verrattuna. Hän hakattiin, pahoinpideltiin, mitätöitiin. Hän oli työyhteisössä työkiusattu, aina se huonoin renki, ongelmia päihteiden kanssa. Hän on aika kurja elämä. Toisaalta voi kysyä, että miksi juuri hänestä tuli Suomen historian pahin sarjamurhaaja, kun 1800-luvulla ja myöhemminkin sadoilla tuhansilla suomalaisilla rengeillä ja piioilla on ollut yhtä onnettomat olosuhteet.
Teemu Keskisarja konstaterar att Johans eländiga barndom kan jämföras med vilken helst av vår tids internationella seriemördares barndomar. Han misshandlades, mobbades, oduglig förklarades. Men liknande liv levde många andra människor på den tiden. Och de blev inte seriemördare.
Ihmismielen kysymykset on aina ajankohtaisia. Voiko ihminen syntyä pahaksi vai olemmeko me kaikki olosuhteiden uhreja tai olosuhteiden suosikkeja? Missä määrin meidän kohtalomme on kirjoitettu tähtiin, vai onko niin, että jokin sattuma nuoruuden herkässä jäässä ratkaisee kummalta puolelta ristikkoa isona kattelemme.
Samma frågor diskuteras än idag. Kan man födas ond, eller är vi offer för omständigheterna, frågar Teemu Keskisarja. Är det någon händelse i barndomen eller ungdomen då vi är som mest öppna för intryck, som avgör på vilken sida av gallret vi hamnar?
Du har lyssnat till den finlandssvenska krimpodden om Finlands värsta seriemördare. En berättelse i fyra delar om 12 brutala brott och ett fruktansvärt straff. Berättelsen baserar sig i huvudsak på Johan Adamssons egna vittnesmål. Berättare Niklas Åkerfeldt. Uppläsning Oskar Pöysti. Intervju med Teemu Keskisarja. Manus och regi Staffan von Martens. Ljuddesign och klipp Jyrki Häyrinen. Konsultation Are Nikkinen och Anne Hietanen. Tack till Pia Forsell och Eliel Kilpelä på Svenska litteratursällskapet. En förteckning över källorna till den här berättelsen finns på arenan i texten till seriens sista avsnitt.